En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Man har jävligt dålig koll på vad som händer i Ryssland. Även från tysk sida och från allierad sida så vet man inte riktigt. Och det har liksom också präglat historieskrivningen efteråt tills då de ryska arkiven börjar öppnas upp. Man kan ju ta en jämförelse som jag hittat här som är ganska intressant. Den utgår i och för sig från amerikansk historieskrivning, men för varje amerikan som dog under hela kriget, så dog 6 japaner. Det dog 11 tyskar och 92 sovjeter.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Idag ska vi prata om Barbarossa och egentligen Barbarossas upptakt. Så att tidsramarna idag är från då anfallet 22 juni fram till 5 december 1941. Och vi kan väl börja med att säga att åtminstone du, Peter, har haft en del ångest inför det här också.
Ja. Kul att du tar upp det, Martin. Nej, men jag är rätt trött på Barbarossa. Jag känner att det är så tjatigt. Och det är ju ingenting som jag har någon fog för rent vetenskapligt, om man säger. Det finns ju en massa intressanta saker med Barbarossa, såklart. Men jag blir så jävla trött på liksom. Det finns en slags det är konstigt att säga romantiserande, men det finns en slags nästan pornografisk lusta i Barbarossa som folk liksom hänger sig åt i väldigt stor utsträckning. Och jag tycker de här böckerna som man får läsa är ju mycket en slags vältrande i det här våldet och dödandet. Och som hela tiden lyfts fram då som så väldigt avgörande, att det är en ny typ av krig, eller utifrån då andra världskrigets horisont, om man säger att det är liksom en slags vändning och att ja, det är mycket mer trupper som är involverade, mer civila döda, och det är mycket fokus då på de här, på alla människors lidande hela tiden. Så jag blir trött på det. Jag kommer ihåg att jag läste den här väldigt kända boken av en snubbe som heter Anthony
Beaver.
Ja, jag orkar säga hans namn, men han är ju duktig författare. Men det blir så tjatigt, alltså. Jag blir nästan bränd efter att jag läste Stalingrad. Jag känner så att nu orkar jag inte med Barbarossa och mera. Just för att det är den här återupprepandet liksom, och den här tjatigheten i det.
Men då tycker jag att vi ska ta med lyssnarna på en terapi, en Barbarossa-terapi då. Därför att vi kan ju inte komma från, Peter, att Barbarossa är ju helt unikt och som du säger, på ett så kusligt sett fascinerande, därför att det saknar motstycke i världshistorien. Så stora truppmassor, så gigantiska landområden, så stora ambitioner, sådana ideologiska idéer som brutalitet mot civilbefolkningen. Och vi kommer inte ifrån att det är ju här som egentligen andra världskriget avgörs. Därför att hur man än vänder och vrider på det. Så visst, Storbritannien, USA hade stora resurser. Men frågan är, det kan vi ju inte ta reda på, självklart. Men frågan är om det hade lett till att Hitler-Tyskland verkligen hade besegrats i slutet.
Ja, men precis. Och det är väl också en del av det här, tror jag, att anledningen till att Barbarossa har blivit en så stor grej inom historiografin är också att det är ganska sent tillkommet. Utan det har varit en ganska lång period under kalla kriget då historieskrivningen har varit ganska inriktat på att det är den amerikanska och brittiska insatserna som var avgörande. Och det är liksom landstigning i Normandie och hela den här grejen som har, och bombningarna och allt det här, som var det som avgjorde kriget. Men sen då efter 90-talet när arkiven började öppnas upp i det som i det forna Sovjetunionen, då har man ju insett att Operation Barbarossa, det var här det avgjordes, så då har man också börjat få insikt i vad Sovjetunionen höll på med. Och det är ju därefter som alla de här böckerna kommer, och det här enorma vältrandet. Så det är ju ganska, på sätt och vis en ganska ny företeelse. Och det här säger, det är också intressant där, och det kommer vi att prata mer om i den här podden, eller i det här avsnittet, att man har jävligt dålig koll på vad som händer i Ryssland. Även från tysk sida och från allierad sida så vet man inte riktigt. Och det har liksom också präglat historieskrivningen efteråt tills då de ryska arkiven börjar öppnas upp. Man har egentligen ingen aning om vad som har skett.
Ja, men jag kan väl i princip hålla med om det du säger, att man har väl haft en väldigt tyngdvikt på förklaringarna i Tysklands nederlag, att man ur ett västerländskt anglosaxiskt perspektiv. Vi är ofta drabbade av att det är engelskspråkig litteratur vi läser, så har man ofta tolkat det som att, som du säger, landstingen om den andra fronten, du nämnde bomboffensiv, och det håller jag med om. Men jag vill nog ändå säga att det tidigare i utforskningen har funnits insikten om att det är naturligtvis det här som Hitler-Tyskland dränerar, så att jag lite nyanserar, men jag håller med om det jag framförallt håller med dig om, och som jag ju tycker kommer fram nu här i våra diskussioner, vi kommer naturligtvis att ta upp den frågan om varför misslyckas det här tyska anfallet. Och det kan vi säga direkt att de förluster som Sovjetarmén har initialt fram till november 1941, vilken stat, vilken nation som helst hade ju gett upp. Men det gör inte Sovjet. Och då kan man ställa sig frågan, varför överlever man? Och där har vi det här med underrättelsen, att man ju i Tyskland då, i dåtid, hade så faktiskt dåliga insikter i hur enorma resurser Sovjet hade när det gäller inte minst manskap.
Alltså man kan ju ta en jämförelse som jag hittat där som är ganska intressant. Den utgår i och för sig från amerikansk historieskrivning, men för varje amerikan som dog
under hela kriget,
så dog 6 japaner. Det dog 11 tyskar och 92 sovjeter.
Mm. Och det säger ju någonting om vad vi nu pratar om, att det här är ju en diktatur, sovjetbolsjevistiska kommunistiska diktaturen, som ju är beredd att ta vilka förluster som helst. Jag tycker också att det är spännande, en sak som är spännande när man pratar om Barbarossa, det är många författare som har svårt med det här, man blandar ju ofta, att man ser det som man använder benämningen ryssen, ryssarna, Ryssland, och igen så borde man prata om sovjeter och så vidare, men samtidigt så finns det någonting som är riktigt i det där med att använda benämningen Ryssland. För att det är ju jätteintressant att man från sovjetisk sida ju faktiskt använder sig av de gamla historiska fenomenen eller händelserna, då ju moder Ryssland ju är hotat. Och då pratar vi om till och med Karl XII faktiskt på 1700-talet, men framförallt Napoleon och inte minst första världskriget. Och att man appellerar till den där historiska kunskapen och erfarenheten av att titta, ingen har faktiskt kunnat besegra oss. Och nu står vi upp igen.
Precis, ja, det är lustigt också att den här världens största offensiv egentligen slutar med liksom, ja, precis på samma vis. Att man har ungefär samma problem som man brottas med under 1617 och 1800-talet.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte spela in lite så här, kan man kalla det för fakta eller grunder? Att det är Barbarossa-planeringen av den är ju igång långt i förväg. Och besluten fattas ju tidigt. Och vi har varit inne på det här i våra avsnitt, bland annat på Balkan och Kreta och så vidare. Och de här besluten sätts ju då i år i förväg. Och så småningom kommer ju det slutgiltiga orden om att sätta igång Barbarossa. Och en viss försening sker ju här, och där har vi egentligen redan diskuterat. Men vi kan väl konstatera att egentligen så handlar det mest om faktiskt vädret. Det handlar inte om att man avdelar trupp för Balkan och så vidare. Men det jag tycker vi ska kunna resonera lite kring, det är att det finns ju lite olika idéer om hur ska man besegra Sovjet. Och här finns det hos då Halder, som är den som är ansvarig för planeringsverksamheten då i den tyska krigsmakten, och Hitler och andra militärer, lite olika uppfattningar. Och det de slutar med är ju att man ju faktiskt anfaller på bred front med 3 stycken egentligen tyngdpunktsområden. Ett i norr mot Leningrad, ett i mitten naturligtvis, den centrala fronten mot Moskva. Men också en tyngdpunkt i söder, mer mot Ukraina, Kiev, kanske till och med så småningom bort mot Krim. Och det här kan man ju då fundera lite på, var det här klokt? Och att det fanns ju hos bland Halder, menade ju att man snarare skulle lägga tyngdpunkten mer i mitten, mer mot Leningrad. Och då här kommer vi in på en principiell fråga. Vad är det tyskarna ute efter? Är det att inringa, att döda, förstöra så många sovjetiska militära förband som möjligt? 2. Är det att ta så mycket landområden som möjligt för att liksom lägga under sig befolkning, jordbruksområden, resurser, industri? Eller är det att ta symboler för Sovjetmakten, 3 då, Leningrad, Moskva? Och Leningrad kan vi ju bara nämna, det är ju dagens Sankt Petersburg och Kiev. Så det här tycker jag är en intressant diskussion att börja med.
Ja, precis. Alltså frågan om varför. Vad ska de ha med... Alltså, vad är syftet egentligen med Barbarossa? Vad är poängen med att ge sig in där? Det är inte så att det är okänt för Hitler att det här är en svår nöt att knäcka. Och det finns ju lite olika skäl. Och det är precis samma sak här. Det finns ju hur många som helst olika varianter hur man ska förklara den här strävan mot öst. Men en som är väldigt framträdande och som jag tycker är intressant och som är rotad i första världskrigets erfarenheter också, så mycket av det här är ju att man behöver göra sig självständig ekonomiskt, och framförallt vad det gäller livsmedel och råvaror. Och där har ju Tyskland ett problem då. Och det har ju insikterna då från första världskriget var ju att man blev helt enkelt utsvält av den här allierade blockaden. Och den här, en liknande blockad sätts ju igång nu under andra världskriget också. Men då löser man ju det här med Molotov-Ribbentrop-pakten, som från och med 1940 så blir det också en ekonomisk pakt, och man förväntar sig då att Sovjetunionen ska skicka väldigt mycket spannmål och olja egentligen till Tyskland för att understödja deras försörjning. Och det gör de också. De är i utbyte då mot tyska vapen, tysk teknik. Men problemet är då att man inser ju att Stalin är väldigt oförutsägbar. Man får inte alltid de leveranserna man räknar med, och man vet inte hur länge det här kan hålla på. För det är ju helt uppenbart för alla att de här Stalin och Hitler har ju 2 helt olika ideologiska utgångspunkter, och det kommer de aldrig kunna, förena sig det här under en längre tid. Så ett sätt för Hitler då, det är ju att göra Tyskland självständigt genom att då röra sig. Framförallt är det ju den här södra punkten mot Ukraina som du nämnde.
Det är det, oljefält och sånt som man är ute efter.
Exakt, för där finns Europas kornbord och där finns oljefälten, och det är ju det man vill komma åt. Och det finns en slags logik här då, att man tänker att man ska ta de här områdena, man ska svälta ut befolkningen och man ska germanisera den genom att då kolonisera den med tyskar igen, så att de ska kunna odla den här marken och så här skicka in det i Tyskland. Och på det viset kan man undvika den här svältsituationen som uppstår under första världskriget. Det är ju oerhört
Ja.
Blodigt. Om man kan väl, jag vet inte, ska ta det här om hungerplanen.
Ja, det tycker
ska
jag.
Vi vänta?
Nej, det tycker jag.
Ja, nej, men för det är ju det här som är så vidrigt också. Att det finns alltså ett gäng agronomer då i Tyskland. Den ena heter Walter Barré som är lite äldre. Som är då, han är minister i den tyska statsapparaten. Och så finns det en annan person som heter Herbert Backe. Och de här håller på att utveckla då olika idéer om hur man ska göra det här. Liksom, det är som en slags ekonomiska översikter hur man ska klara och försörja Tyskland. Och de skriver då uttryckligen att man måste svälta ut den här ryska befolkningen, slaverna. Och så det slaviska folkslaget så att säga, att de måste svälta ut dem, för de är såna här useless eaters som man säger på engelska.
Ja, mindervärdiga människor eller mätt, helt enkelt.
Precis, de är mindervärdiga människor och det enda sättet är och det bästa sättet är liksom att svälta ut dem helt enkelt, för att då, och så delar man upp den här området då, runt Svarta havet och Ukraina i två olika zoner, en så att säga, vad kan man kalla det? En zon som ska säga, det tyska underskottet ska täcka upp, och sen har man ytterligare en zon lite längre bort som en slags överskottszon då, där man tänker sig att det som kommer därifrån ska man då kunna sälja vidare. Och här ska man bara då rusa in med den tyska krigsmakten, och man ska helt enkelt bara skövla, man ska kasta ut folk, man ska skjuta, man ska döda, svälta dem, man ska isolera städer, för man tänker sig att de här städerna är ändå inte värdiga att leva, och de människorna som bor där får bara dö av sig själva. Och det här är alltså civila personer, agronomer som har studerat på tyska universitet, som egentligen inte är några särskilda, det är inte några soldater i den meningen som man tänker sig eller något, utan de är liksom uppfyllda av den här ideologiska manin, zelotismen, och sitter och planerar det här, och de slåss lite grann om Hitlers gunst då, och mycket av de här idéerna går igenom då i planen för Operation Barbarossa. Och det är oerhört tragiskt, alltså de planerar helt uttryckligen då att ungefär 20-30 miljoner civila ska dö som en konsekvens av den här hungerplanen som den kallas.
Jo, och då kan jag väl lägga till också här att även tyska arméns nu då underhåll är ju tänkt att faktiskt just använda området, och att man räknar precis som du säger med att nej, men det kommer innebära då att befolkningen i de här områdena kommer att svälta. Jag tycker att vi skulle kunna fortsätta på den här tråden och säga att det här är också en sak som utmärker Barbarossa-kriget i öster också. Den här enorma brutalitet från framförallt då tysk sida mot den civilbefolkningen. Och där kan man ju fundera förnuftigt i det. För att hade man istället kommit som befriare så att säga från bolsjevismen, så hade man nog säkert sluppit en del partisanverksamhet, och man hade kanske också fått resurser här i folk och människor som hade varit beredda att understödja den här krigsansträngningen mot då Sovjet och bolsjevismen. Så det där kan man ju fråga sig hur förnuftigt det var. Men det har ju att göra med, som du säger, de här ideologiska idéerna. Sen tycker jag att en annan sak här, som du nämner ju detta att Hitler har en ideologi. Och det finns en del forskare som ju menar att, ja okej, okay, vi känner till Hitlers judefobi. Vi känner också till hans antikommunism. Men en del menar att den här antikommunismen och antibolsjevismen inte självklart, så att säga, en sådär lite religiös fråga. För har inte karaktären av nästan religiös övertygelse som ju så att säga hans judofobi och antisemitism har, utan den mer är också liksom en nästan sån där politisk retorisk taktisk fråga, för Hitler vet att använder han antibolsjevismen, antikommunismen, då kan han få med sig bred uppslutning bland det tyska folket på politiska högersidan, och han kan på naturligtvis också få med sig faktiskt till och med Västeuropa. För att han är ju så naiv, så han tror ju liksom på något sätt, så alltså menar ju tyskarna att vi gör ju en insats för hela västcivilisationen genom att vi utrotar då bolsjevismen. Så jag tycker att det här är en sak som man kan ha med här också, att man spelar ju ofta in det här, att det är det här kampen mot bolsjevismen, men man kan också se den som ett sätt egentligen att motivera det du har varit inne på, att lägga under sig området. Och så vill jag också spela in ytterligare en sak här. Du pratar om Kornboden, men det är ju också industricentrum, här har man ett problem då. Då bör man ta Leningrad och Moskva-områdena. För där finns ju stor utsträckning industri. Och då blir problemet att hur ska man splittra nu det här anfallet? Ska man ta alla de här? Söderut, Kornboden. Mera centralt och norrut får de här industricentra. Hur ska man göra? Och det landar ju i att man ju i stor utsträckning då anfaller på alla tre håll.
Kan man också tillägga det här med att på tidsrymden här?
Ja.
Jag tänker att det också är viktigt där i sammanhanget, utan man tänker sig att det här är typ en sommaroffensiv.
Ja, man delar inte ut någon... Ja. Man delar inte ut någon
vinterutrustning.
Ja, det var det jag skulle säga bara. Man vägrar dela ut vinterutrustning. Därför att det skulle liksom visa att man vet att vi kommer inte bli klara för vintern.
Så att, om man är helt övertygad om att man skulle kunna leva på landet. Ja, alltså leva av landet så här, som finns. Om man väntar tills det blir liksom bättre väder.
Och sen tycker jag också att det är viktigt att ta upp att man tänker sig att använda sig liksom av blixtkrigets operativa idé. Eller blixtkrigets operativa taktiska omsättning så att säga. Detta med, som vi har varit inne på när det gäller fältåket i väst. Detta med att man bryter igenom med pansarstyrkor och man kommer efter med infanteri och understöd som sen rensar upp de här fickorna som uppstår. Så det är så man har tänkt att bedriva krigföringen.
Din favorit Guderian, är inte han involverad?
Guderian är ju med. Och där kan vi genast då säga att det som går i spetsen för det här anfallet är ju 4 stycken pansargrupper som man ju sätter ihop. I norr så har man ju då en pansargrupp. På mitten har man då 2 pansargrupper och i söder har man en pansargrupp. Och Guderian är chef för den andra pansargruppen på det centrala frontavsnittet. Så man har ju 3 stycken kan man säga nu arméer eller armégrupper som ska anfalla. Och det lever Bock och Rundstedt. Och där finns det då i den norra en och i mitten 2 och i söder en pansargrupp. Och då, de här ska ju då bana väg. Och nu kommer vi till en väldigt intressant fråga. Det här fungerar ju ypperligt i väster, den här operativa blixtkrigstaktiken. Men hur långt är avståndet mellan, så att säga, västra Tyskland och kanalen? Nej, det är ju ingenting jämfört med vad det är i Sovjet. Där har vi direkt ett problem. Nämligen att de här pansarstyrkorna kommer ju bokstavligen att köra ifrån infanteriet. Och det gör ju att även om man är otroligt framgångsrik, man ringar ju in sovjetarméer på löpande band, vilket vi kommer till. Så det är ändå så att man har problem med logistiken här. Och här har vi nu också nästa problem som jag tycker vi måste prata om. Det är ju det att vi har ju detta med järnväg och logistik som ju ryssarna naturligtvis förstör. Vi har olika banbredd på järnvägen. Man måste bygga om järnvägarna och dessutom förstör sovjetmakten ju allt liksom båktonnage. Så det är obegripliga liksom problem man har här inne nu i Ryssland man måste lösa.
Då vill jag påminna om åberopa en klassiker som ofta återkommer i den här podden. Det är ju Van Kleve.
Ja, den hedersmannen.
Han skriver ju väldigt bra om de här grejerna. Ja. Och jag tycker att han har såna fina poänger. Och det är lite samma sak i ökenstriderna under andra världskriget också. Att man har ju problem med då att föra fram bränsle, kanske. Framförallt och mat och sånt. Alltså, det är såna långa avstånd. Så att den här mekaniseringen då, som man har lagt sitt hopp till, den fungerar ju inte så bra.
Nej.
Och det här gummit, alltså, bara en sån sak, att gummi man behöver för att understödja den här logistiska apparaten som tyskarna satte igång. Och någonting som de har blivit kända för, som också är en del av den här diskussionen, det är att man har så otroligt många olika typer av fordon. Alltså transportfordon på tysk sida. Man köpte in från alla möjliga håll, så man behövde en oerhörd mängd av reservdelar för att kunna alltså olika reservdelar. Och det var väldigt svårt att få tag på dem då, och så reparera dem i fält. Att det ska ställa till det där. Och det pågår ju också en slags kamp här mellan rälsen mot lastbilen som transportslag också. Rälsen är ju väldigt effektiv under de sträckorna man väl har byggt upp den, och speciellt när det är väldigt långa sträckor. Men det är ju som du säger, om sovjeterna har förstört allting, så har man ju hänvisat till de här lastbilarna som är betydligt mer osäkra. På långa avstånd så blir de inte särskilt effektiva. Det ställer ju till.
Nej, och så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att den tyska armén är inte mekaniserad. Man har sina pansardivisioner. Man har 9 pansardivisioner centralt, 3 i norr och 5 i söder. Och sen har man ett antal mekaniserade divisioner som ska följa direkt med och utgöra infanteriunderstöd. Men sen kommer ju infanteriet i fot som är häst och vagn, om jag uttrycker det så.
Ja, 600 000 hästar.
Ja, så är det. Och så att denna enorma då armé som vi räknar 4 miljoner man som sätts in då. Det är lite beroende på om man räknar, så har vi 2-2,5 miljoner tyska. Det är det största som Wehrmacht Ryssland någonsin rustar i något krig. Sannolikt i något krig överhuvudtaget även i framtiden. Jag hoppas på det i alla fall. Så det är enorma dimensioner. Så att redan från början har man ett stort problem där. Och Man är inte helt enig på tyska sidan, men man bestämmer sig för att gå så att säga på de här tre. Men med tyngdpunkt i mitten, ska vi säga. Så jag tyckte att vi skulle vända oss lite till sovjetsidan. Vad är det man möter nu? Därför du nämnde ju det här med resurser, att man hade utbyte, ekonomiskt utbyte. Det är ju så här att till och med där på morgontimmarna den 22 juni så rullar det ju faktiskt fortfarande transporter och förnödenhet från Sovjet över gränsen in i Tyskland.
Till Tyskland.
Ja. Och där är vi nu inne på den besagda frågan. Hur ställer man Stalin? Jo, man är livrädd för den här konfrontationen. Man tror inte på den. Det här har forskningen diskuterat i det oändliga. Du nämnde nya sovjetiska källor och så vidare. Men man vill inte se, man vill inte tro att det kommer ett anfall, trots att det är en uppmarsch på flera miljoner man. Och det gör ju att Sovjet tas ju här bokstavligen på sängen. Dessutom har man ju under åren före andra världskriget i flera avseenden ju fullständigt brutit ner egentligen den Sovjetarmén. Och när man läser litteraturen om stora aktiviteterna på Barbarossa, då säger att Sovjetarmén var liksom en fredsarmé som plötsligt möter en armé som ju är testad i strid. Och det är så fundamental skillnad. Och vad är skillnaderna? Jo, man har ju då av ideologiska politiska skäl, man är rädd bland annat för Stalin, man är rädd för olika saker inom så att säga, det sovjetiska systemet. Man har rensat ut i stort sett hälften av alla sina högre officerare. Skjutit hälften av sina fältmarskalker. De som är kvar, de...
Ja, man ska inte skratta, men det är så absurt.
Ja, det är otroligt alltså. Absurt. Och det handlar ju om politiska problem. Och det är till och med så att många av de här som är kvar då, de har vackra mustascher men kanske inte så duktiga militärer så att säga. De är ganska usla militärer. Det finns naturligtvis det som kommer nu underifrån. Samtidigt har man ju förstört det man har under mellankrigstiden, nämligen samlade pansarstyrkor. Precis på samma sätt som utan tyska armén har utvecklat. De har till och med före. Det splittrar man upp. Så man har liksom bara pansarbataljoner och pansarbrigader som är utspridda. Så det gör ju att man är ju helt så att säga, kan inte helt i händerna nu på så att säga att genomföra en form av liksom försvarsstrid mot en armé som anfaller med tunga pansar, spjutspetsar. Det är också viktigt att komma ihåg. Och sen också att trots som vi vet här, man utvecklar ju sen nya pansarvagnar, till exempel stridsvagnar ska jag ju säga. T-34 som sannolikt är den bästa allround-stridsvagnen under alla världskriget. Men den finns inte riktigt i ett samlade förband. Den finns inte i ett tillräckligt antal. Sen gör man det sista. Det är snart slut på föredragningen. Så gör man det sista märkliga. Man utgångsgrupperar i stort sett hela den sovjetiska första vågen armén längs med gränsen mot Tyskland. Så man har ju inget djupförsvar egentligen. Och det där är väldigt intressant och har diskuterats mycket i forskning just. Är det så att Stalin trots allt, alltså, han vill inte ge upp någon mark, han inser ju det. Så vad händer nu här? 22 juni går startskottet. Och självklart ringas ju stort sett då hela den sovjetiska i stor utsträckning in av den tyska armén under de kommande månaderna.
Var det runt 5 miljoner man som egentligen blir krigsfångar?
Ja. Och förlusterna är enorma. Man räknar med att man förlorar alltså stridssoldater, 3 miljoner man. Man blir av, alltså, vi pratar om gigantiska siffror. 10-20 tusen stridsvagnar, lika många flyg. Egentligen hela det sovjetiska flygvapnet slås ju ut inom några dygn. På marken i stor utsträckning. Och så att det,
har man svälts ihjäl.
Ja, och den militära segrarna nu inledningsvis under perioden fram till början på juli, alltså under de här första veckorna, det är helt bakalöst. Egentligen vilken nation som helst hade ju kastat in handduken om man uttrycker sig lite sväng. Men det gör man alltså.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Om man läser på lite om analyserna om Sovjetunionen under den här tiden, så vad de allierade tyckte och tänkte, så då är det ju en av de sakerna som de faktiskt har rätt i, och det är väldigt få saker de har rätt i, men så är det just den här att de är oförberedda och att de är väldigt känsliga inför ett plötsligt anfall. Det identifieras ju från brittiskt amerikanskt håll, att det är liksom deras stora brist. Men sen kommer ju den här intressanta vändningen, att man har liksom en slags ideologiska glasögon på sig och tänka att den här kommuniststaten inte kommer kunna klara sig därefter. Nej. Att den inte kommer kunna resa sig därefter. Om man gör massa analyser om deras industriella förmåga, om man tänker så här att arbetskraften i Sovjetunionen, den är liksom disorganiserad, de är ineffektiva, de klarar inte av någonting, och framförallt då, ifall de blir anfallna, så tänker man sig att hela deras ekonomi bara kommer att kollapsa. Och framförallt frågan med då ammunition, som är så väldigt viktig här, att man ska kunna understödja sina trupper med ammunition. Att den industrin är liksom undermålig, att den kommer aldrig klara av den efterfrågan som kommer skapas av ett krig. På alla de här punkterna så får de ju så fel.
Ja.
Och varför är det så svårt för dem att se då att det här enorma landet med sin enorma kapacitet, alltså de skakar ju fram resurser från ingenstans, kan man tycka då, men de har ju den här. Ja, det är obegripligt. Alltså. Och det är det enda de har egentligen att säga. Och det är ju intressant hur den här informationsspridningen sker. Då är det ju ett par liksom diplomater som sitter i Moskva och i Leningrad som skickar lite rapporter utifrån den information de kan få, som är väldigt bristfällig egentligen. Och det är det man baserar här på. Och den här informationen sprids ju som de har ju spioner och agenter överallt också.
Ja, men då tycker jag att man skulle kunna förklara lite nu vad som händer. Dels är det ju så att faktiskt på några avsnitt, särskilt i söder, så gör de sovjetiska männen en del motstånd faktiskt. Det finns en del kompetenta befälhavare. Och det här stoppar ju upp tyskarna i viss mån. Även på det centrala avsnittet så sker en del motstånd, en del motanfall. Ofta går de i fälla, blir omringade och sen i slutändan ändå blir förintade. Men ändå att det liksom trycker emot tyskarna lite. Sen en sak som är jättekonstig och väldigt märklig, det är som precis som du är inne på, som forskarna har försökt förklara, den är ju att den här katastrofen nu här, den leder ju till att man plötsligt reorganiserar hela den sovjetiska krigsmakten. Att man helt enkelt för det första flyttar industri österut, räddar massor med industri, plockar ner hela industrikomplex och flyttar dem österut så man kan fortsätta producera stridsvagnar, ammunition och artilleripjäser och flygplan. Dessutom har man ju en enorm mänsklig resurs. Man räknar med att man har mer än 10 miljoner män som är mer eller mindre militärt utbildade på olika nivåer, men som nu man kan börja vaska, sätta upp nya stridsförband. Dessutom kommer man i slutskedet där av Barbarossa, när vi kommer lite längre fram när vintern har slagit till, så får man möjlighet att flytta också de civiliska divisionerna, därför att man tar reda på med sin underrättelseapparat att japanerna kommer inte att anfalla oss, utan de är mer intresserade av att anfalla USA, och då kan man använda nya divisioner. Så det som är så märkligt är att tyskarna ringar in egentligen hela den sovjetiska fredsarmén. Men man stampar fram en andra echelon, alltså en ny. Och det här är ju den stora, stora märkliga saken för mig. Och det säger ju forskningen också när man läser. Tyskarna har alltså katastrofala underrättelser.
Exakt. Och analysen här är ju att sovjeterna har max 5,4 miljoner soldater eller någonting, eller deras totala armening. Och den kan aldrig, alltså det, man ser det som ett slags tak för vad de kan möjligtvis producera. Så det är klart att analysen där de första månaderna måste ju varit från tysk sida då, att det här går ju alldeles, alldeles utmärkt. Att man har liksom ringat in den här fredsarmén, men inser inte då att man... Och det var intressant, de här 10 miljoner som personerna som du pratar om, att det är som folk som är så paramilitära eller som är med i andra typer av organisationer.
Värnpliktiga så att säga. Sådana som man kan plocka in, som har påbörjat viss militärutbildning, gjort kanske viss militärutbildning och så vidare. Och sådana som har varit med kanske tidigare.
Jag undrar hur, det skulle vara kul att veta. De är ju tidigt ute med sin civilförsvarsorganisation. Det är nog många av sådana
som... Jag förstår att det intresserar dig. Men sen kan man ju då säga att då inser man ju här plötsligt, då kommer man till lite, får man lite ångest. Det stannar upp lite i juli, det här tyska framgångarna, enorma inringningar. Och så bestämmer man sig för, efter en del diskussion, och här är ju militärerna emot Hitler. Militärerna vill ju med Halder i spetsen trycka på mot Moskva. Satsa fullt. Ta Moskva, ta Leningrad. Men Hitler har en annan uppfattning, och i och med att det går lite trögt på den södra fronten, så bestämmer man sig här för att liksom kanalisera och flytta en del av de här, framförallt pansarförbanden, från den centrala fronten söderut. Och där bland annat Guderians och andra pansargrupp kommer så att delta i att hjälpa den södra fronten. Och där genomför man ju en enorm inringning runt Kiev sen så småningom under perioden då, fram till september. Och sen när man är klar med det där, så kan man så att säga återuppta den här anfall mot Moskva. Och då har man ju diskuterat det då så här, att är det här som kriget förloras? Och då finns det två olika åsikter. Va? Den ena säger så här, nej. Här till intet gjorde man, inte minst genom den här inringningen kring Kiev, så stora sovjetiska truppmassor. Att det snarare var så att under oktober så var den sovjetarmén så försvagad. Samt också att man också blev av med ett problem, nämligen att om man gick rakt på Moskva direkt utan att knäcka de här trupperna som fanns på högra flanken här, du sett ut centralt perspektiv. De hade ju kunnat anfalla i flanken på de här tyska pansarkilarna mot Moskva. De gör man sig av med. Dessutom är det ju så att man, när man väl sen återupptar offensiven mot Moskva, ja, då kommer man att inringa ännu mera trupper. Katastroferna i början på oktober, de är ännu större än i juni. Så det är flera faser här. Så att fram till egentligen det som jag tycker är ännu viktigare, fram till det att leran kommer, den ryska leran kommer, så kan man säga att man egentligen agerar rätt från tysk sida. Och att det här pausen och inringningen vid Kiev var egentligen på många sätt nog klokt. Och det gjorde ju också att man kunde lägga under sig Ukraina, som vi har varit inne på här. Sen i norr dessutom får man ju hjälp. Och man inringar ju Leningrad. Sen har man någon sorts idé om att man ska inte ta Leningrad. Hitler säger till och med att vi har ingen användning för den staden i vårt framtida våra framtida östprovinser, utan då vill man ju egentligen bomba med artilleri och flyg, och det vet inte jag om det är ett sätt att liksom slippa ta staden, men hur som helst tas ju aldrig Leningrad, och det är ju kvar till och med en liten landstrimma där vid Ladoga. Och det kan vi ju nämna här också, vilket jag tycker är viktigt, att finska armén deltar ju i anfallet Barbarossa, och det ska vi återkomma till i ett speciellt avsnitt om fortsättningskriget, men Leningrad blir kvar, och sen återupptar, men det som ju gör i oktober är Sovjetarmén så försvagad genom inringningarna vid Kiev och ytterligare inringningar öster om Smolensk, mellan så att säga Moskva och Smolensk i öster. Att där, hade man där kunnat fortsätta rakt fram i oktober, då hade det antagligen varit slut. Men då är det inte det, för då kommer leran och sätter stopp på den tyska offensiven, och det tycker jag är så fascinerande. Och då får då Sovjet möjlighet att flytta in de här nya trupperna. Och då skulle jag säga en sak som jag tycker är så nästan tragikomiskt. Tyskarna tror ju att de möter de här trupperna som de ringar in nu här. Det tror de ju är sånt som har kommit undan de här stora inringningarna tidigare. Men det är det inte. Men det är ju nya förband. Det är helt otroligt. Och det är just att den här tyska underrättelsen är så dålig. Att man förstår inte att framför sig nu kring Moskva så samlar sig ett nya divisioner. Från Sibirien som jag nämnt och som man stampar fram. Man får sig piska fram nya. Okej, de är svaga. De är dåligt utrustade. De har lite artilleri. De har lite pansar. Men det är ändå militära förband. Och tar man då till detta då, att när man sedan bestämmer sig för slut anfallet, det som ju brukar kallas på operation Typhoon eller Tyfon. Och den inleds ju då på riktigt allvar då i november. Det slutanfallet, slutfasen i tyfon, den sätts ju in i slutet på oktober, hela den så att säga, angreppsplanen. Och då ska man med två pansarkilar så att säga, omfatta Moskva då, från norr och från söder. Och slutfasen i tyfon då, från mitten 15 november och framåt, där kör man så småningom fast. Dels därför att motståndet blir för stort, men också därför att då kommer den ryska vintern. Och de tyska pansartrupperna förlamas av vintern. Och sen kör alltihopa fram fast då den 5 december. Och då finns det de som menar att det finns tyska förband som till och med är inne i Moskvas förorter.
Ja.
Och här.
Ja, det är där det tar slut.
Där tar det slut. Ja.
Och där är alla de här goda förutsättningarna som man har tänkt sig. Där stannar ju de liksom. Nu behöver vi pälsrockar och nu behöver vi smörjmedel som klarar kylan och nu behöver vi en logistisk apparat som kan understödja alla de här trupperna som är fast och som ska övervintra. Och det finns inte. Hermann Göring har ju spelat en intressant roll här, att han liksom han utlovade en massa Fokkerplan som ska kunna då dumpa liksom resurser i de här områdena, men det finns ju inte heller liksom. Tyska luftwaffe är också eftersatt. Och det är ingenting fungerar här efter egentligen.
Det är fascinerande också att hade man, Sovjet kan ju också sen, och det kan vi återkomma tycker jag, för det är egentligen en del av fortsättning på Barbarossa, men här kan också Sovjet börja med en så att säga vinter mot offensiv, och det hade man aldrig kunnat göra om man inte hade kunnat lösgöra de här förbanden från de östra delarna av landet, därför att man vet att Japan inte ska. Men man hade ändå kunnat försvara sig. Och här plötsligt nu så står de här tyska pansardivisionerna, så kommer infanteriet och spåningen med kapp dem, och man måste helt enkelt gräva ner sig, och man träffas av den här sovjetiska motanfallen också liksom innan man egentligen har hunnit gräva ner sig och förbereda ett riktigt bra djupförsvar. Så att egentligen är det ju på många sätt väldigt negativt. Och jag tycker att det är jättespännande. Hade man kunnat flyta nu här på lervällingen, vad du tycker så, i oktober, då hade man kunnat få så att säga skörda alla de här inrivningsserierna. Men det kan man inte, utan man måste vänta tills kylan kommer så att man kan anfalla. Men kylan gör så småningom också att anfallet stoppar upp. Och sen har vi då de sovjetiska förstärkningarna. Så här tycker jag någonstans att vi har förklaringarna. Sen tycker jag att vi måste in på en sak och prata om en sak ännu mer. Just den här brutaliteten nu i de här områdena. Vi har ju talat redan om detta. Och jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att Hitler utfärdar ju till och med en order. Man skjuter ju alla i den sovjetiska armén som har någonting att göra med kommunistpartiet. Alltså politruckerna. Och det tycker jag man kan lägga till här också. Att i den sovjetiska armén hade man ju dubbelt ledarskap. Vilket ju ställer till det hela tiden militärt. Man hade alltså en officer, en militärledare. Och sen hade man samtidigt en kommissarie som var partitrogen. Så att det återinför man faktiskt i den sovjetiska armén efter de här katastroferna. Och det är ju sannolikt därför att man vill ha kontroll. Vi ska också komma ihåg att man har ju NKVD-trupper som ligger bakom hela tiden den sovjetiska linjen. Och helt enkelt skjuter de som retirerar som fanflyktingar, de som deserterar. Så att det är ett otroligt brutalt system och man är ju beredd att ta enorma förluster för att stoppa upp den här tyska.
Och det är starten också, hela den här tyska offensiven är starten på judeutrotningar. Det är en helt ny fas som man går in i. Och Himmler tycker då att, och som följer efter med sina SS-trupper precis som gjorde i Polen. Mm. Följer efter och tycker att det bästa sättet, det mest effektiva är ju att bara skjuta dem på plats. Mm. Alla judar och alla andra folkslag som man anser vara liksom meningslösa ur en tysk.
Och den var ju faktiskt utvecklad inom SS speciella så kallade ansatsgruppen som har till uppgift att likvidera. Jag tycker att det ska vi ta upp i särskilt avsnitt tycker jag. Hela det.
Alltså jag har inte läst den här boken, Ordinary Men, skulle jag vilja läsa den. Vi skulle ta den.
Där kan jag tipsa om att det kommer faktiskt ett avsnitt om den boken och den problematiken på podcasten Historia.nu gör det just om den problematiken. Men jag tycker att vi även här på Militärhistoria podden ska ta upp det där.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men om man summerar nu här, och det, jag tycker jag ska väl lägga till en sak till också, att de här krigsfångarna som tas, de dör ju i stor utsträckning. Tar man 3 miljoner krigsfångar så räknar man med att 2 miljoner dör i tysk fångenskap av de här svenska. Mm. Det tycker jag, det går inte mer än att, jag kan inte komma med någon kommentar egentligen. Det behövs ingen kommentar.
Men man får komma ihåg att mellan typ 1933 fram till 1945 så dör ungefär 14 miljoner människor i det här området bara på grund av svält. Och de här 2 miljoner ryska eller sovjetiska krigsfångarna är ju en del av dem. Så det är ju en del, alltså, ja, man pratar ju gärna om de här lägren, va? Och koncentrationslägren av dem. Men här har vi det är lika mycket som dör här. Alltså, och det är planerat, det är inte något slumpmässigt. Det är inte dåliga väderförhållanden eller någon annan naturkatastrofer. Utan det här är planerad taktik från tysk sida. Och även Stalins sida då innan kriget. Alltså, som gör att de här människorna stryker med den utsträckning som gör. Ja, det, och av den här, de planerade ju hungerplanen då, som den här backe planerade. Det var mellan 20 och 30 miljoner människor tänkte de att de skulle dö. De lyckades ju aldrig med den planen då av förklarliga skäl. Men resultatet blev ändå att ungefär 4,2 miljoner människor då, och det, både krigsfångar och civila som strök med. De fick liksom 400 kalorier per dag ungefär i de här ockuperade städerna att leva på. De fick inte köpa någonting alltså. Fick inte ta in någon mat eller någonting, utan de bara lät dö.
Ja, jag skulle bara vilja lägga till en sak som jag tyckte du var inne på, som jag tycker är viktig här, som vi inte kan liksom fördjupa oss i mer här. Men att erövringen i öster här, precis som du säger, öppnar ju upp för den praktiska, om jag uttrycker mig så, förintelsen. Den ideologiska idén om dem finns ju. Men den kan ju sättas igång med erövringarna i Polen, och som har stor judisk befolkning, och Ukraina och Ryssland. Och det är också en sak som vi kanske kan ha anledning att återkomma till om vi gör ett podcastavsnitt just om faktiskt motstånd och i tyskockuperade områden. Men jag tänkte att ska man avrunda med lite sifferexercis ändå? Vi är mycket siffror som figurerar här. Men man räknar med att 800 000 sovjetiska soldater stupar. Det här är ju vad man kan få fram av källorna. Mer än 3 miljoner, kanske till och med närmare 4 miljoner till fångat oss, av vilka många dör som vi vet.
Du menar fram till Moskva?
Ungefär? Ja, fram till det som vi pratar om då, alltså mellan juni och december 1941. Mer än 20 000 flygplan, mer än 20 000 stridsvagnar förlorade. Tyskarna förlorade 170 000 döda, och då ska vi jämföra med att man minst ungefär 45 000 på västfronten. En halv miljon skadade. Om 30 000 saknade. Gigantiska mått och proportioner på öppningen av Barbarossa. Och det som sen följer här sen är ju många års kamp. Och där ju vi har anledning att återkomma till sådana ikoner, kan man väl säga, som Stalingrad. Det stora pansarslaget vid Kursk. Och sen så småningom slutoffensiven mot Berlin. Men Har vi på något sätt, tycker jag, kommit över din värsta ångest? Har terapin varit bra? Alltså, har den varit framgångsrik?
Nej, jag vet inte. Jag tycker att någonting vi saknar som vi inte har pratat om, det är ju finska vinterkriget och det spelar roll för de här.
Ja.
Du nämnde det här med fortsättningskriget, men jag kommer ihåg att jag glömde säga det. Att finska vinterkriget spelade just, och vi har ju gjort ett avsnitt om det, är vårt första avsnitt faktiskt. Och mycket erfarenheterna därifrån, alltså både från tysk sida och från allierade sida, togs ju, alltså man tog det som en slags bevis på att den sovjetiska krigsapparaten inte skulle kunna hantera det här. Så där finns det, en väldigt intressant koppling mellan det här liksom förspelet till andra världskriget egentligen och den avsnitt som jag har. Men på tal om din fråga där, om jag har kommit över min terapi, nej men det har jag alltså, eller om det här liksom varit, på något vis kan kallas för terapi, nej det är det nog inte, men det är klart att det är intressant va, men man måste ju fråga sig också att men det som är irriterande, om man ska bara komma till kärnan, det som är irriterande är ju alla de här what if-frågorna som hela tiden dyker upp när man pratar om Barbarossa. Ja, men vad skulle, om det hade varit, ja, men precis som du hade den här lilla sessionen om de hade fryst till eller om de hade kunnat sväva på leran och att det är så mycket sådana frågor som spelar roll, men när vi, och jag tänker mig att sånt där kan ju vara intressant att spekulera i när man har mindre slag och när det är mindre saker som spelar roll, va? När det är mindre trupp eller vad det nu kan vara, alltså mindre händelser helt enkelt. Stora Bält kanske är en bättre, där finns det mer av ett utrymme för den här what if-diskussionen tycker jag, för att det är liksom mindre som står på spel, men här är det liksom sådana enorma resurser, sådana enorma mängder människor som är involverade, att de är liksom i strukturernas händer på det viset i den här. Det går inte, jag kan inte se att det kan sluta på något annat sätt.
Ja, vi håller med dig. Jag håller med om det, och vi är ju historiker av facket båda två, och det är klart att egentligen ska man inte, som det som menar jag är väl egentligen en av, att man ska inte fundera så mycket på de här sakerna, kontrafaktiska frågorna. Ja. Men det jag tycker att de är intressanta är att ju att ställa sådana frågor för att sen kunna ta reda på och analysera bättre vad som verkligen hände. Men jag tror att det här kommer vi inte ifrån, särskilt inte när det gäller militärhistoria. Därför att det är ju som du säger också ofta här, att det är ju befälhavare väldigt konkret som fattar beslut på ett ritbord över en karta, som får ju konsekvenser som blir så helt brutala för hundratusentals människor. Och då tror jag det blir lockande att fundera lite på det där. Mm. Och sen är det lite kittlande här, det kan vi inte komma ifrån. Att med alla de här, även om det här är oerhört otrevligt, tänk vad hade hänt? Tänk det tankeexperimentet. Att man hade tagit Moskva.
Ja, men jag menar det. Och det, är det där jag menar, det finns den här närmast pornografiska lockelsen. Ja. Att det är som en morbid nyfikenhet att hänge sig åt den här frågan. Som, och det här blodiga slaget. Liksom, alla dessa. Och man kan inte föreställa sig hur det kan vara att befinna sig på det fältet. Alltså,
men jag tycker att vi har anledning att återkomma till det här. Jag vill bara reflektera lite kring en sak du sa med vinterkriget. Att det kunde man ha haft med i resonemanget kring faktiskt Sovjetarméns erfarenhet, att många straffas ju på grund av att Sovjetarmén ju faktiskt gör fiasko mot den lilla finska armén. Och det har vi ju spelat in ett avsnitt om faktiskt. Det var ju vårt allra första avsnitt faktiskt på militärhistoriepodden.
Jag sa det just.
Ja, du sa det, förlåt. så där kan man gå tillbaka och lyssna på det, självklart. Men jag vet inte. Jag är ganska mätt med första ronden av Barbarossa. Du verkar vara ganska, tycker jag, läkt i din ångest. Och jag hoppas väl också att lyssnarna har fått lite terapi. Så därför så helt enkelt säger vi tack. Tack ska vi ha.
Ska vi säga någonting om vad som kommer härnäst också?
Vi har många gånger små läckerbitar på gång här under sommaren. Vi har stora ofreden bland annat. Vi har grekisk krigföring. Vi har oktoberkriget och vi har ett avsnitt som kommer bli väldigt spännande tycker jag, för det är ju lite globalt. Det är ju imperiekrigen, Japan, Kina, 1800-talets imperiekrigföring.
Det ska bli
väldigt spännande.
Men, jag vet inte vilket som kommer här, exakt vilket som kommer härnäst. Men
det vi släpper under sommaren. Det blir en överraskning. Så trevlig sommar. För alla, lyssna gärna på våran podd om ni orkar i hängmattan. Tack för idag, Peter.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.